har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
Och med mig Jakob Bursell.
Jakob, du lever och finns och sitter i studion.
Ja, jag lever med marginal och jag har kommit hit för att berätta att vi har en ny podd.
Ja, den heter Kryptoteket.
Ja, och där handlar det om kryptovärlden, men innan ni stänger av då där ute så är det här något helt annat än någon sån här den gängse kryptohypande podden, utan det här är mer en utifrån blick på hela den här världen som är lite mer nyfiken och nyfiken helt enkelt.
Mm. Vi kan också säga att det är jag som gör den och att det är väl rent tekniskt en fortsättning av podden De kallar oss krypto som vi gjorde tillsammans med Morten Andersson förut. Men precis som du sa så är väl det här någonting helt annat faktiskt. Rent krasst så låter det mycket mer som Kapitalet.
Exakt, ja.
Hisspitchen är väl typ Kapitalet fast om en ännu konstigare värld än den som Kapitalet bevakar.
Bra pitch.
Tack. Och av den anledningen så tänkte vi att det skulle vara kul att spela upp ett avsnitt av Kryptoteket här i Kapitalet-feeden.
Exakt.
Det vi ska spela upp är avsnitt 2 som faktiskt handlar om någonting väldigt aktuellt, nämligen Ethereums så kallade The Merge. Man ska alltid branda saker så mycket, det är kul tycker jag. Det har kallats den största saken som har hänt i kryptovärlden någonsin. Och känner man att man ligger efter i förståelsen där så kommer det förhoppningsvis klarna lite nu i alla fall.
Mm. Kryptovärlden är ganska avskräckande för att allting som händer här låter så otroligt tekniskt. Men bakom allt det här tekniska som händer så finns det ju människor. Och det här är en historia om en människa som försöker åstadkomma någonting. Då.
Precis. Och avsnittet börjar den 15 september.
Wow, 2 minutes till. That is, I have finally started to get the butterflies. That is pretty crazy. Okay.
De som bevakade det här följde det via ett Ethereum Viewing Party. Ett livestreamat videoevent som helt ärligt var misstänkt likt att titta på ett enormt Zoom-samtal. Det man såg på skärmen var ett rutnät med 40 videor på människor över hela världen. Vissa i grupp, andra satt ensamma. De flesta var vita killar i 20- och 30-årsåldern. Alla satt och pratade och stirrade på en kodterminal.
What do we need to be looking at on screen here since we're about to like watch the moment? What happens next here? Are we waiting for the
pandas? We definitely want some panda logs.
Det de väntar på är att det på kodterminalerna ska dyka upp bilder på pandor. Symbolen för det som kallas The Merge. The Merge betyder att Ethereum, världens näst största kryptovaluta, byter konsensusmekanism från Proof of Work till Proof of Stake. Om man inte fattar vad det betyder så är det okej. Jag kommer förklara det. Men det man behöver veta är att det här som Bitcoin brukar anklagas för, att förbruka lika mycket energi som Argentina eller Nederländerna, det ska Ethereum nu sluta med. Lite mer konkret så är det sättet som kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum har använt för att bekräfta överföringar som har dragit så mycket energi. När överföringar av pengar görs så skapas det nya block på blockkedjor. Och någon måste se till att allting går rätt till. Att de som vill föra över pengar faktiskt har pengar och att ingen försöker föra över samma pengar flera gånger. Att bekräfta att allting går rätt till är det som vi använder centrala punkter till i våra vanliga ekonomier. banker till exempel. Men kryptovärlden är då decentraliserad. De är avcentraliserade. Det sista de vill är att ha en enda central punkt. Så att de har hittat på andra sätt att lösa det här på. Och sättet som varit rådande i Bitcoin och Ethereum har kallats för proof of work. Och det går mycket, mycket förenklat ut på att det finns ett nummer som är hemligt. Och massa, massa datorer gissar vilket nummer det här är tills en gissar rätt. Och den som gissar rätt får bekräfta att allting går rätt till. Som belöning får man Bitcoin. Eftersom priset på Bitcoin har varit och fortfarande är så högt så har man haft väldigt starka incitament att lägga mycket datakraft på det här. Extremt förenklat, att ha många datorer som gissar siffror. Många datorer, mycket energi. Men nu så ska Ethereum göra det här på ett annat sätt. Och energiförbrukningen förväntas minska med mer än 99%. Det här är såklart en enorm grej. Det har beskrivits som den största händelsen i kryptovärlden sedan Bitcoin uppfanns. Och på ett sätt så är det egentligen värt att berätta bara om hur det här funkar och vad det förändrar. Och lite kommer jag göra det. Men som i alla stora förändringar så är det här också en historia om en massa, massa människor som försöker åstadkomma någonting. Och idag ska det handla om en av dem. En person som inte bara försökt förändra kryptovärlden utan som också sett kryptovärlden förändra honom. Från Monopol Media, det här är Kryptoteket. Jag heter Gunnar Harjus. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det här var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Hello, can you hear me?
I can hear you.
As you can probably tell, I don't have a camera, but I look normal, I can assure you.
That's fine. I'm also not really keen on showing my face. I do look normal though.
Oh, great.
Marius van der Weyden är sitt namn till trots tysk och inte holländare.
My grandfather was Dutch.
Han har hört talas om bitcoin för första gången 2015, men är inte särskilt intresserad. Sen pluggar han programmering på universitetet. Han går en kurs i något som heter GPU programming, som jag absolut inte förstår, men som i sin enklaste form verkar handla om att programmera datorgrafikkort för att göra andra saker än att processa grafik. Det kan i vissa lägen vara mer effektivt, tydligen. Marius fastnar för kodspråket CUDA, C-U-D-A, som används för att programmera den här typen av saker. Men ingen applikation är tillräckligt intressant för honom. Sen hittar han ETH Miner, mjukvaran som används för att mina Ethereum, alltså bekräfta de här överföringarna och skapa nya block på Ethereums blockkedja.
And I saw that they were using some outdated code, some deprecated functions, and I fixed that. Then I quickly became part of like this open source team. From then, like my interest in cryptocurrencies and Ethereum grew.
Right. So what, apart from the fact that you could sort of help them and you can fix things, what sort of caught your attention? What was the thing that made you feel that this is something for you?
In the beginning, it was really the technology. It's still the technology, but in the beginning, it was less the ethos of decentralized currencies. In the beginning, it was like, I don't know, I made the code 1% faster, and our code was downloaded, I think, a million times in like 2 or 3 months. So like, just the amount of hash rate that is going up is just like because I made this small change, and my small change has such a big impact on the overall network. Yeah, having this lever of like you doing like a small change that will end up improving the whole thing, that was really interesting to me.
Lite hårdraget så kan man säga att det finns två typer av personer som blir riktigt så fångade av krypto. Alltså intresserade bortom möjligheten att tjäna pengar på det. Eller det är personer som kommer från två håll, kanske man ska säga. Dels är det människor som är ideologiskt intresserade av kryptovärlden. De är ofta väldigt liberala, eller tycker åtminstone att stater och företag missbrukar sin makt. De ser att världen inte är så bra som den skulle kunna vara, och de ser kryptovalutor som ett medel till förändring. Sen finns det personer som är tekniskt intresserade av kryptovalutor. Personer som är fascinerade av kryptografiska problem eller av tillämpningen av olika protokoll. De ser liksom en matematisk skönhet i själva skapelsen kryptovalutor. Marius van der Weyden hör helt klart till den här andra kategorin. Han blir en ganska stor del av Ethereums mining community. Men det som händer med honom när han börjar intressera sig för Ethereum, det är att han mer och mer blir intresserad av den här ideologiska aspekten av krypto. Han börjar se saker annorlunda.
That's an aspect that became way more important to me in the last couple of years, because I think companies have overstepped their boundaries in how they use our data. I think it's very important to give the people tools to manage the data themselves and not be like used by the big corporations.
Do you think that coding and like doing the technological work that you have done has led you to this conclusion, or has the conclusion come independently of you actually working and seeing how these things work?
I'm not sure. It's a great question. I don't think I've ever thought about this. Spontaneously, I would say this conclusion came from the way I work. And so, because I was like always working on open source software, and I think it's really important for our software to be open and accessible for everyone, I got more interested in this ethos. I don't think it was the other way around, yes.
Ethereums filosofi, ethos som Marius kallar det, är en variant av bitcoins och resten av kryptovärldens. Det bygger på frihet, på trustlessness, att man inte ska behöva lita på någon extern part. De som har kontrollerat pengar har kontrollerat världen. Så Ethereum gör nu andra pengar för att bygga en annan värld. Om man tittar på vad man faktiskt kan göra med Ethereum så är det en skillnad jämfört med Bitcoin. Om Bitcoin är en väg som ska användas för att flytta pengar så ska Ethereum vara en stad. Man ska ha massvis av saker. Börser, utlåning, olika coins, NFT:er, metaverse. Allt ska få plats i Ethereums ekosystem. Ethereum ska vara en världsdator och datorn ska vara likgiltig inför hur den används. Marius gillar den här tanken och han är så pass bra på att programmera att han blir anställd av The Ethereum Foundation, den stiftelse som sköter Ethereums infrastruktur. Och det han arbetar med, det är då att flytta Ethereum bort från proof of work.
So the problem with proof of work is that it's a neat idea, but it grew way too large. So for Ethereum, for every block that you solved, you got like 5,000 or 6,000 euros at some point that like highly incentivized people to buy more hardware and more energy and grow the mining space. And at some point we ended up with energy consumption of roughly 0.2% of the worldwide energy consumption, only used for Ethereum, roughly the same energy consumption as Portugal or some like smaller European nations, which is quite a lot.
How did it feel for you, like when you? Because it sort of sounds like you think this sort of got a bit out of control, or at least it got too large for what it was supposed to be. Like, how did it feel working on something and then seeing this happen to it and seeing like, oh my God, this thing I'm working on, it consumes the amount of energy that like Portugal does?
In the beginning, I didn't really know how much Ethereum used. So there was... I think 2019, the first websites were popping up that tried to calculate the energy usage of Ethereum and Bitcoin. But people are really good at reading these facts and just forgetting about them and just not really caring.
Så Marius blir inblandad i det som ska kallas för The Merge, alltså Ethereums energisparande förändring. Och ja, jag tror ändå att man ska förklara ungefär hur det funkar. Bara för att påminna då, Proof of Work, alltså det mer energikrävande systemet, funkar alltså genom att låta en massa datorer gissa en siffra och den som gissar rätt får en belöning. Om man försöker lura systemet så får man ingen belöning. I förlängningen kan man då säga att man har förlorat de pengar som man lagt ut på el och datakraft. Det Marius nu ska se till är att Ethereum byter från det här till Proof of Stake. Det går till så att man tar pengar, eller kryptovalutan Ether, och låser in dem i systemet. Man kan tänka på det som ett kassaskåp där massa människor lägger in sina kontanter. Det kallas för att stejka sina pengar. Sen sker ett lotteri mellan alla de som låst in sina pengar och den som vinner lotteriet bekräftar överföringarna i blocket. Som belöning får man pengar. Om man försöker lura systemet så blir man av med alla pengar som man har stejkat. Det här gör då att massa datorer inte behöver hålla på med den här gissningsleken och det sparar då energi. Och bara för att vara övertydlig, det är alltså inte Marius som har kommit på Proof of Stake eller The Merge. Tekniken har funnits länge och andra mindre blockkedjor har använt sig av den. Men det har aldrig testats i så här stor skala. Och det finns massvis med fallgropar och potentiella buggar som skulle kunna förstöra allt. Ethereums grundare, Vitalik Buterin, Han har pratat om att Ethereum ska byta till proof of stake i minst 7 år. Marius har hållit på med det här i 2 år. Han blir snabbt väldigt engagerad.
When I started working on the merge, I calculated how much CO2 consumption that would be and how much we are actually destroying the planet with it. And from then on, it was only like, okay, I don't want to be part of this anymore. I don't want to be part of proof of work. Either I can just leave the space and not be part of this, or I can work on it to fix it. And I think it's very important to not resign and not just like leave the space. I think it's really important for everyone to actually do something to change it if they are in a position where they can work on stuff like this. Yeah, it was at some point it became like really personal to me. That's why I also spent way too much time working on the merge and making sure everything is fine, more than like was probably healthy. But in the end, it was a passion project, right?
Right. When you say it got personal, it got really personal for you, like, what did you feel was at stake?
So at some point I calculated that we are using, that the Ethereum network is responsible for 20,000 tons of CO2 emissions every single day, which might sound a lot, but it's actually not that much. It's roughly the equivalent of 2 big coal plants, yes. And but like compared to the CO2 consumption, the average CO2 consumption of a person, I calculated that if I with the work that I put in can make the merge be one day earlier, then I'll offset my entire life of CO2 emissions. Like, that really motivated me, and I hope that I helped and got the merge done faster than it would have been without me.
Miljödebatten kring kryptovalutor är ofta ganska knepig. Vad är en rimlig energiförbrukning? Vad är inte rimligt? Hur mäter man utsläpp? Kan det till och med vara så att kryptomining kan användas för att jämna ut energiflöden och rent av hjälpa till med omställningen? Oavsett vad, Marius ser det här som en kamp mot klockan. Om han kan snabba på det här en dag, så motsvarar det alltså hela hans livs utsläpp. Jag ska inte låtsas att jag kan bedöma om han faktiskt snabbade på The Merge med en dag. Allt jag kan säga är att han gjort saker som låter väldigt komplicerade och att han varit någon slags huvudutvecklare för ett gäng grejer. Han har sett till att alla tester som har gjorts har funkat och han har byggt upp testmatriser, vad det nu är. Det här bytet till Proof of Stake kallas The Merge för att det rent tekniskt är en sammanslagning av en blockkedja som Ethereum har använt som test för Proof of Stake och deras gamla huvudkedja. När The Merge närmar sig så är Marius helt utarbetad. Det finns fortfarande massa osäkerhet kring projektet. Ingen har någonsin gjort det här förut, så ingen vet exakt vad som ska hända. Sen, för en knapp månad sen, släpper Ethereum ett datum för när The Merge ska ske.
Then there was nothing. Then it was like the last 3 weeks. At least I was just sitting there and I don't know. That's like you cannot start working on some new stuff when the merge is not shipped yet. We were still testing. We were still doing test nets and shadow forks and stuff. But it felt like this is out of my hands now. If something really bad happened, we could have pulled the merge at the last minute. But otherwise, it's just waiting. And on the day of the merge, it wasn't quite clear when the merge was going to happen.
För att vara petig så var det så att Ethereum inte satte en exakt tidpunkt för när the merge skulle ske. Istället satte man en gräns för svårighetsgraden som skulle krävas för att mina med proof of work. Man behöver inte fatta exakt vad det är, men man kan tänka på det som ett glas som ska fyllas med datorkraft. Men det droppar bara sporadiskt, så man kan inte veta exakt när det ska hända, men man har liksom ett hum.
I slept at a colleague's place, and I think we woke up at 4 a.m. and then went straight to the office and waited there until the merge happened. The timing kind of changed during the last few days, and that made it also like very hard to schedule like the parties and everything, and yeah, so but it was nice. So we were in the Berlin office. The Ethereum Foundation has a small office in Berlin, and there were I think roughly like 80 people there, maybe 100.
If I were to make sort of a biopic of your life, and I had a camera over your shoulder, like what are you looking at? Well, like what's the scene?
Well, actually, you would be looking at a camera. So there was a film team there for one of the Ethereum documentaries. So we had a big beamer on the wall, and we had the live stream, and I sat almost in front of this big screen with my my smaller screen. And I opened like all of the different views that we had to look into the different nodes. So we set up all different client combinations. We set up a lot of different nodes so that if something happened, then we could react really quickly. Yeah, it was a bit chaotic and really loud and.
Like I imagine you looking at sort of a matrix-like screen with just green numbers sort of running through the screen. Is that way off, or is it sort of like that?
It's sort of like that, actually. They look very spacey. Yes.
And what was there? Was there like a line of code that you were looking for? Was there like a I want the screen to say this?
Yes, at some point, yes. So some of the teams have these pandas in their code. So if you looked during the transition on the terminal output of these implementations, you would see a picture of a panda popping up.
Pandan är en symbol för att den är liksom både en svart björn och en vit björn. Och på så sätt ska den symbolisera två olika kedjor som ska bli en på något sätt. Jag vet helt ärligt inte om Berlinkontoret där Marius satt var med på Ethereums officiella livestream. Det är svårt att se med alla de här små rutorna. Men när pandorna väl började dyka upp i kodterminalerna, ritade med specialtecken som man gjorde ikoner på Lunarstorm en gång i tiden, så börjar alla på streamen jubla. Folk kramas.
Got it.
Come on, man. Let's go. Let's go.
It felt kind of unreal. People were celebrating around me, and I was pretty, I don't know, quiet. I kind of felt bad. I was because I used to be in this mining community, right? When I wrote the mining software, and I was part of this community, and this is what actually got me into Ethereum, and it was always a great community. Like, it was very helpful, they were very kind, and there were some memes on these channels that just made me really sad, because these communities are now, they are either becoming part of the Ethereum staking community, which is also a really nice community, but some of them also just left.
Right, and all of your work has sort of made mining for Ethereum useless.
Yes.
Right. Like, you described in the beginning of this interview, like, how coding made you change your views on sort of the ethos of Ethereum and sort of decentralization and stuff like that. Like, has the merge changed you?
I think so, yes. Yeah, definitely. Like, just from the pure working on a project for 1.5 years and knowing every aspect of it and being really deep in the trenches, that has changed me. But also this realization that we use that much energy, or that we used to use that much energy, and also that Bitcoin is still using like 2 or 3 times as much energy as Ethereum, that changed me, or changed my views a bit.
Right, but now that you have done all this, do you feel different?
Yeah, I it's still not here yet, 100%. It's still, the realization didn't really kick in yet. But one thing that also changed is, I think it made me actually realize how valuable this work can be, and how easy it is to help change something, help change the world a little bit, and also how cool it is just to ship something. And I want to ship lots more, and I think there's a lot of like really interesting things in Ethereum coming up that I want to be part of, and so this is not going to be the end yet.
Marius van der Weyden finns på Twitter om man vill diskutera testmatriser, och det vill man ju. På Twitter finns också jag om man vill diskutera någonting annat. Där heter vi Kryptoteket podd i ett ord. Eller om man verkligen vill, så har jag ett konto som heter Harjus. Kryptoteket är tillbaka igen om en vecka. Vi hörs då.